Varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt i Mätpodden, oavsett om ni mäter på land eller på hav. Det är ju sjömätning som är dagens ämne. Det är Bruno Bonja Westergren från Peab Marin som är en riktigt skön kille och har en bra genomkörare om hur det ser ut att vara mätare när man inte har fast mark under sig. Men innan jag kör igång den så tänkte jag berätta om lite vad som är nytt på gång i mitt liv. Som ni märker om ni är trogna lyssnare så har det inte varit så många avsnitt på sistone. Men det är inte så att jag inte tänkt på det här. Det har blivit så att jag har valt att köra som eget, en enskild firma. Landskaparen Vilhunen, så landskaparen.se är min hemsida och den har funnits sedan tidigare. Så jag har hunnit säga upp mig, jag har haft min uppsägningstid och kommit igång nu med allt vad det innebär med licenser och försäkringar och bokföring. Och ja, det tar lite kraft och så har man en liten bebis också. Men så även om det har varit tyst på podd och YouTube-fronten så har det inte fallit i glömska. Jag tackar för mejl jag får och YouTube-kommentarer där jag blir lika glad varje gång. Men jag ser att det finns någonting där och det är väl lite därför jag har startat eget. Att det finns ett behov inom mätbranschen och även inom anläggningsbranschen oavsett om det är som entreprenör eller projektör. Att man måste kunna fortbilda sig på sina egna villkor och jag tror det är därför podden och YouTuben har vuxit. Och inte för att jag är så bra på det här utan jag tror att det finns inte helt enkelt något annat att få tag på. Jag berättar lite mer om det efter avsnittet och då ska jag berätta också lite att jag är öppen för jobb. Jag har ju markkonsult kan man väl säga tills där utbildningsbiten kanske förhoppningsvis börjar rulla. Så, men jag pratar om det lite efter avsnittet så ni inte blir uttråkade med reklam det första ni blir så här efter ett långt uppehåll. Då ska vi låta vår kära sjömätare presentera sig.
Jag heter Bruno och jobbar med sjömätning på Peab-anläggning. Och inom Peab-anläggning så har vi då en avdelning som kallas för Peab Marin då. Det är där jag är verksam. Och har sysslat med sjömätning i, jag tror det är 7 år nu.
Ja, vad har du för bakgrund då? Har du hållit på med mätning eller innan det också? Eller vad har du för yrkesbakgrund där?
Ja, just det. Nej, men sjömätare, det var ju som min första riktiga anställning om man kan säga. Innan dess så har jag gjort lite annat, men jag har ju läst naturvetenskapligt på gymnasiet och sen så läste jag marina vetenskaper på Göteborgs universitet. En treårig kandidatexamen. Det är jätteroligt. Den var väldigt bred då. Den var inriktad mot oceanografi, fysisk oceanografi. Så då läste jag 1 år på Chalmers och 2 år på med Geovetacentrum.
Ja, bara av nyfikenhet, vad är oceanografi? Alltså vad innefattar det fysisk oceanografi?
Ja, men, jag har kört ganska många sådana förklaringar av vad det är. Så här, man har varit ute på pubben och så här, vad håller du på med? Så här, men jag är oceanograf. Ja, scenograf, vad intressant. Så. Nej, men vilken förklaring ska jag köra med då? Meteorologi fast under vattnet. Ungefär så.
Okej, okay. Typ så hur vattenströmmar ja. Och hur havet rör sig och beter sig.
Så att det här med fisk och sånt, det är lite mer vad de orsakar för fysiska parametrar typ. Med övergödningar som liknande, vad det kan leda till. Alltså man kollar på fysiken i vattnet, snarare än kanske vad som finns i det. Inte nödvändigtvis då, men ja. Läran om vattenströmmar och temperatur och salthalt. Och även mycket modellering om man går vidare i det och kanske läsa master eller börja jobba med det på SMH så tar de ju fram oceanografiska modeller där man kanske kollar på utsläpp eller grundvatten eller liknande. Grundvatten är mer på land. Mycket modellering. Mm.
Men du hamnar som anläggare då?
Ja, i slutändan gjorde jag det. Jag är väldigt glad för det. Jag tycker det är väldigt kul med samhällsbyggnad. Så att även oceanografi var jättegivande. Så det roligaste jag tog med mig där var att vara på havet, på båt och vi har en del fältkurser. Men även en hel del bra teori liksom, med själva tänket hur man kanske tillgodogör sig kunskap och liknande. Men,
om man tänker sjömätning då, alltså det är ju i princip ett okänt fält för mig förutom några enstaka timmars googling här och jag har hört lite termer bara helt kort. Men om man bara tar det därifrån, att vad gör man som sjömätare liksom, om man försöker rama in vad kan det inbegripa
det.
För fält?
Det är en svensk term, sjömätare. Det är lite speciellt att man kallar det just för sjömätning. Det finns ju lite olika sätt. Danskarna kallar det för soppmålning.
Soppmålning?
Ja, men uppmålning då, botten egentligen skulle man kunna kalla det för. Och det är väl det som det egentligen innebär då som sjömätare. Att man karterar havsbotten med olika former av teknik. Då. Engelska termen är hydrography. Så hydrographer tror jag man kallas, eller marine surveyor.
Ja. Vad är för typiska beställare? Alltså vem behöver få reda på botten?
Ja, det finns ju lite olika nischer man kan gå där. Det finns ju en väldigt stor offshore-verksamhet med fullskaliga bemanningsföretag, och man chartrar väldigt stora fartyg, framförallt kanske nu med byggs så mycket vindkraftverk som man sätter ut. Och där görs det ju väldigt mycket undersökningar både i samband med projekteringen och anläggningen av de här vindkraftverksparken då, eller olja- och gasledningar. Där görs det ju väldigt mycket undersökningar med AUV, ROV, alltså olika former av autonoma mer eller mindre farkoster som man kör för de här stora båtarna. Och så har man personal ombord och det används som en stor fabrik ute på sjön egentligen. Så det är en aspekt av yrket som sjömätare. Då tror jag inte egentligen det kallas för sjömätare, för då jobbar man kanske generellt mer utanför Sverige, kanske Nordsjön eller över hela världen egentligen. Då jobbar man ju skift mycket, att man går på och jobbar 2-3 veckor och sen så är man ledig. Men jag har aldrig varit inne i den branschen, utan det som kanske är dumt att börja med det då, men det jag har nischat mig mot är den här kustnära mätningen när man jobbar på lite mindre plattformar. Ja, men vi har en båt som är 7 meter med hytt, och så är man ute och jobbar över dagen och sen så går man i land och så kanske man sover över om man är på någon annan ort än där man bor på hotell.
Ja, är det mycket att ligga ute som i den, så som du jobbar här i Sverige, eller är det mycket, är man geografiskt bunden?
Nej, men det är det. Det finns ju ett visst antal företag i Sverige, men det är ju fortfarande en ganska liten bransch och man lär känna alla som är verksamma, sen finns det många som inte känner, men det känns som att man känner till de flesta som håller på med det i Sverige då, som sysslar. Men då jobbar man med ganska stor geografi då, så att jag har ju varit på jobb över stora delar av Sverige, allt ifrån Umeå som ner till mycket Skåne och allt däremellan. Så det är både liksom i hamnar och vattendrag, floder, älvar, sjöar. Så det blir ju mindre skala den här offshore-verksamheten. Så man jobbar på mindre båtar. Man kanske är lite mindre känslig för de här riktigt stora vågorna av värdet. Utan man kan liksom, det är lite mer nedskalat. Men fortfarande så är tekniken ganska avancerad. Så det blir grundare. Vilket gör att det blir kanske minskar behovet på att ha farkoster som man skickar ner från båten. Som kör på längs med botten. Utan man kör mycket monterat i själva båten och mäter ner från ytan då. Men det kan ju vara en mängd olika verktyg
som man använder. Ja, spännande. Jag tänkte om man, så det är nära kusten, så typ jag tänker om man bygger kajer eller bygger liksom hamnverksamhet eller så behöver man väl veta antagligen.
Ja, nej men precis. En stor del av det vi gör på PEB är för mängdreglering. Jag kanske framförallt i min muddring då. Att för att få ta reda på hur mycket man, dels för att entreprenör ska få betalt, kanske inte ta upp för mycket eller för lite då, så behöver man då göra en bottenskanning för att veta att det följer de planer som beställaren har satt upp och eventuella miljödomar eller liknande. Så det är ju egentligen vår beställares ögon på botten. Man behöver ju kunna få en uppfattning om hur ser botten just nu, håller djupet för sjöfarten. Hur mycket har vi muddrat här? Hur mycket massa har vi tagit upp? Stämmer det överens med liksom de mängd massor som vi har ålagt oss att hantera då, antingen man lägger på deponi till havs eller man tar upp på land. Och det är en, så muddring är en ganska stor del av det jag jobbar med, men även just anläggning då som på PA, både i kajbyggnationer med pålar och spont och kanske mäta in under kaj, kanske kolla lite på marina konstruktioner. Där kan man ju komplettera med olika typer av sensorer. Den som jag framför allt jobbar med är något som kallas för multibeam ekolod. Så det är väl det som är bread and butter kan man säga. Så jag jobbar med oftast den, just det, andra typer av sensorer.
Men då botten, så är det mycket liksom inmätning. Sätter man ut som sjömätare också? Jag bara tänker när man sätter ut pålar. Hur gör man sånt under vatten? Eller är det maskinstyrning på ja, muddrare eller hur det där funkar?
Just det. Att de ja, nej, modell... men det är maskinstyrning på de mer avancerade mudderverken då. Det finns ju lite olika leverantörer som tillhandahåller, så då vet man positionering på skopan och sen så har vi fått komma in med vår terrängmodell till skopan så kan de jobba efter den då.
Ja.
Kan ju göra det ganska avancerat också. Det finns ju realtidsmonitorering när man mäter eller att man lägger in en modell i skopan då som man sedan räknar bort ifrån teoretiskt baserat på hur skopan löser då i botten.
Ja, det är... måste vara annorlunda om man inte ser alls.
Ja, nej, det man vinner så himla mycket produkter och operatörer också som muddrar. Det är svårt, jag har aldrig kört gräsgropen, men jag kan tänka mig att det är utmanande. men beroende på komplexiteten så får man ju vara där mer eller mindre ofta och mäta då för att ta reda på hur det går.
Men om man bara tar ett sånt case då, muddring då, att, åker man flera gånger då att de muddrar typ går över området en gång och sen kollar man hur det ligger till? Eller hur ser arbetsflödet ut där?
Ja, men det är ganska vanligt. Vi brukar väl kanske, när man börjar en entreprenad så brukar man kanske vara lite mer frekvent för att liksom jobba in en bra rutin. Så jag liksom, ja men nu gräver vi på det här sättet och då får vi ungefär det här bottendjupet. Det blir bra, då kan man fortsätta på den metodiken. Och sen kan man vara där alltifrån 2 gånger i veckan till kanske varannan månad. Det är lite på hur fina nivåer man ska muddra till. Ska man ta väldigt mycket så kan det vara ganska enkelt för muddrarna, för då kan de ju sleva på, eller man kan säga att då kan de jobba ganska hårt och sen så har de en känsla för, ja men nu borde vi vara ganska nära där vi har sagt att vi ska vara, då kommer man dit och mäter på nytt.
Vad pratar man om för tolerans? Är det någon muddring? Alltså, pratar man om centimeter eller är det decimeter eller halvmeter? Eller vad är noga?
våra kontroller hamnar ju på en noggrannhet med, men säg, det blir ju lite avhängt djupet, men plus minus 5 centimeter ungefär.
Så det blir ju som GNSS nästa, ja.
Ja, då lägger man ju på allting. Så vi mäter ju med RTK. Så vi kopplar ju vårt multibeam-system, eller de flesta av våra sensorer, i den mån det går. Framförallt med multibeam då, för i och med att det är fixmonterat på båten. Så har man sina 2 antenner som sitter på en stång och sen så i förlängningen så går stången under vattnet och sen så sitter multibeam-ekolodet i botten där. Då har man en fast offset då mellan GPS-antennerna ner till ekolodet och då får man en höjdsättning via RTK. Så då tar man ju med sig felet som en GNSS-mätning genererar och så lägger man på det som
vad alltså som genereras av
multibeam-mikrolodet.
Alltså själva multibeamen ligger på kanske 5 centimeter?
Nej, det är nog sammanslaget så blir det ungefär upp till 5 centimeter. Sen så beror det på kvaliteten på GNSS också. Det kan ju vara mer eller mindre bra också. Vi har ju en spec på vårt lod vad den har ålagd att hålla i vertikal och horisontell upplösning.
Hur blir det om man bara, nu drar jag bara i trådar som blir nyfiken, men man kommer ju in på tekniken och hur man än vrider och vänder, för det är det som är intressant att göra där också. Att hur gör man, om jag bara tänker, du flyter ju hela tiden, du måste väl röra dig uppåt och neråt. Är det någon form av gyron eller löser det realtid eller hur funkar det där?
Nej, men det har vi. Vi har ju... 2 stycken på vårt system så har vi 2 stycken GNSS-antenner. Så den ena är en primär antenn som tar in positioneringen, så den andra antennen är för heading då. Så man får in sin kurs. Och sen har vi som sitter sammankopplat just för det systemet som vi använder, så sitter en motion sensor tillsammans med själva multibeam-sonaren. Så de är fast monterade i ett stycke och då gör att man kan beräkna precis då hur pålen och förlängningen båten då är roterad eller om den är pitch, heave och roll. Så den löser det. Så först du får in din positionering och sen så lägger du på din pitch, heave och roll. Och sen så lägger du på det på din multibeam, alltså själva sonaren då. Så du vet du precis hur ekolodet är orienterat och sen så kan du korrigera för det. Det finns ju massa smarta lösningar där. Till exempel om det rullar mycket, att båten rullar i sidan, så då vill ju kanske själva ekolodet mäta lite mer åt babord och styrbord beroende på hur det båten svänger. Men så finns det något som kallas för elektronisk styrning då, så då kan den kompensera ner det. Så även om båten roterar så kan ekolodet parera för det så att det alltid mäter den swatten då. Men jag tänkte att man kanske kunde förklara lite vad just ett multibeam ekolod.
Ja, för det var
för det känns som att det är ganska förekommande, så innan man går in för mycket på det så kan jag bara förklara vad.
Multi flera beamstrålar.
Ja, men det är ingången till att förklara vad det är. Om man kollar på ett vanligt ekolod som sitter på en fritidsbåt, så mäter det djupet som är under själva sensorn då.
Och om man tar ännu mer ekolod, det blir det är en ljudvåg som studsar. Ja. Typ som en radar eller som en...
Ja, det är en ljudpuls då som går iväg och sen så mäter man ju tiden det tar för den att studsa och komma tillbaka. Vilket blir
det är som en mikrofon egentligen då? Eller? Som,
ja.
Eller hur får man tillbaka...
Ja, men du skickar transducer och receiver då, så du skickar ju transducern iväg pulsen. Sen så kommer den tillbaka till receivern och kan du bestämma hur lång tid det har tagit för pulsen att färdas i vattenkolumnen, vilket blir likställt med ett avstånd. Och om man då skalar upp det, för då har du ett singelbeam att du mäter det precis rakt under, så om man tar flera singelbeam och sätter dem i en solfjärdel skulle man kunna säga i en vinkel. Då får du något som kallas för multibeam. Vi har ju, det finns lite olika mängder beams då, som man kan ha. På vårt så har vi 512, man kan gå upp till 1000. Så då får du i vårt fall 512 pulser per, alltså signal som du sänder ut. Som går ner och kommer tillbaka och det bildas något som kallas för en SWOT. Då. Så det är som en profil på botten. Och sen allt eftersom du färdas framåt med båten och så täcker du upp en yta. Och den här swatten då kan du skicka ut med en viss frekvens då. Och vi kan väl köra ungefär säg 20 hertz eller något sånt. Så det blir en väldigt massa punkter som vi skickar ut.
Så ja, det måste det bli.
Det blir 20 gånger 512, det är hur många vi får på en sekund. Men sen så avhängt också hur djupt det är så... Då får man ju prata om vilken dataupplösning man får på botten.
Så vad blir det för upplösning? Jag vet inte om man slänger ut en siffra. 10 meter?
10 meters djup. Ja, men då har vi nog inga problem att lösa än. Vi brukar väl skicka gridda då som blir produkten i 25 centimeters upplösning. Horisontell då. Då får vi kanske mellan 20 träffar på en 25 cm cell, om det är riktigt bra. Ungefär där, kanske. Det beror lite på vilka... Det är så många parametrar, eller inte så många, men det finns vissa parametrar som spelar in i datakvaliteten, då, liksom upplösningen. Dels är det ju djupet, men sen är det också vilken fart du framför båten med. Då.
Hur hanterar man... Jag bara tänker att botten måste väl ha en osäkerhet också om man bara tänker...
Vad som är fysisk botten eller ska jag säga?
Ja, exakt. Mm. Det måste väl finnas slam om man bara tänker man går ner i en sjö. Så här, hemma har jag ett kärn här, där är ju halvmeter. Man är ner i knähöjd innan man fastnar.
Ja, nej men det är ju ganska spännande. Det är ganska återkommande också. Framförallt så brukar det vara geotekniker som frågar efter det. Vilken botten har vi egentligen fått här då? Då kan man ju mäta på olika... frekvens i ekolodet, vilken typ av, ska man använda en lågfrekvent puls som penetrerar lite djupare eller ska vi använda mer en högfrekvent, inte puls men en lägre eller högre frekvens då, det kommer generera en lite olika bottenhöjd då. I hamnar så är det vanligt att man kör på 400 kHz i Falun är det 300 kHz. Det blir en liten skillnad, men det är, för jag brukar se, så brukar det vara i centimeter skalan som det skiljer sig. Men är det väldigt löst, då kan ekolodet få problem att den hittar dubbla bottnar och så. Men det är inte så vanligt förekommande. Jag tror att den brukar hugga på det översta lagret här då.
Ja. Hur vanligt, eller finns det någon möjlighet, alltså jag bara tänker geotekniker, finns det någon metod där man kan liksom skanna, nästan som, jag bara tänker som en markradar, finns ju idag att man kan se lite lager, kan man göra det?
Ja, och det är ju en annan typ av sensor. Så multibimikolod ger ju alltid topografin på botten. Och sen så kan man komplettera det med så kallas för bottenpenetrerande ekolod eller subbottom profiler. Och den mäter ju, ja, det har börjat komma nu, men den mäter ju i profiler just då, så den har ju ingen bredd på sin mätning. Utan får man köra ett antal linjer då med ett visst avstånd, så kan man inte polera däremellan för att få en bergyta eller lagerföljder då. Och det är också, ja, det finns så mycket olika typer av sensorer, allt är jättedyrt.
Ja, men okej, om vi, nu har vi nämnt två sensorer. Mm. Om man bara översiktligt, som du kommer på, så här, vilka sensorer eller sensortyper finns, ja, eller metoder?
Ja, men de jag har arbetat mest med, då, sen finns det ju många fler, men då har du ju multibimekolod och bottenpenetrerande ekolod. Sen har vi något som kallas för sidescan, det tror jag ganska många känner till i alla fall, eller har hört. Och det är ju en mer bildbaserad avbildning av botten då. Och där kan du få väldigt fin upplösning om du kanske letar efter objekt eller liknande. Typ om du kollar stenar eller vrak då. Jag vet att det används även för att hitta spökgarn och liknande. Eller som nät som ligger på botten.
Så man får som en bild, jag har inte hört termen, men okej, men det, man får ju liksom... Får man,
ja, multibimikolod ger ju en terrängmodell då, och en sidescan ger en bild och en 2D top-down bild på botten.
Typ med färg och så, vad är det för resultat man får där om du säger att man får en bild?
Ja, nej men precis, så då får du en svartvit bild som där... mjukare botten avtecknar sig på med en annan färg då. Det kan ju alltid vara ljusare eller mörkare jämfört med till exempel ett vrak eller stenar eller berg i dagen då på botten. Så det, ja, en svartvit bild då, när man ser vilka typer av strukturer på botten. Så då får du också fördelen med sidescan att du får en skuggning som syns i bilden. Så har du ett uppstickande objekt så ser du också skuggan från objektet. Vilket gör att man kan se lite om man sticker upp från botten då eller liknande. Det kan du göra med multibim också. Men då måste du gå in i punktmolnet och kolla. I multibim så blir allting bara punkter då som du sedan kan, ja, sätta shading på eller liknande. Men det är så mycket lätt att kanske plocka ut objekt.
Och det blir som ja, intensitet på en lidar.
Ja, men det är en bra liknelse.
Men där LIDAR har jag sett också som en term där på, var det på er hemsida eller någon sjömätares. Är det, kan man använda det under vatten eller när använder man LIDAR där?
Ja, vi använder LIDAR för att para ihop det med, ja, så där vår data lämnar vid vattenytan kan vi mäta upp till kanske en halv meter från vattenytan ungefär. Sen kan det bli ganska stökigt. Då kan man ju mäta med LIDAR ovanför vattenytan om man behöver mäta in en kaj eller strandlinje. Sen kan man interpolera upp det lilla gapet som är däremellan då. Det är för att få en mer sömlös bild. Och det är väl, om man ska kolla trender i branschen, så det är något som har kommit mer och mer. Att man vill mäta grundare och man vill också ha hela bilden. Man stannar inte på det som är under vattnet då, utan man vill koppla ihop det med kajer och slänter och liknande. Det kan vara ibland kan vara ganska svårt för en vanlig utsättare att ta sig dit och etablera det. Det kan vara ganska otillgängligt. Så du får ju en ganska fin överblick från vattnet när du mäter upp mot sidan. Och sen så är också möjligheten, det är ju kanske en styrka med sjömätning, just att man färdas på båt och på vatten. Att möjligheten att täcka av en yta snabbt ökar ju. Det kan ju inte som utsättare kanske ta en fyrhjuling och köra längs med strandslätt, det kan bli ganska guppigt, medan om du kör båt så får du en väldigt fin rörelse liksom längs med kajsidan, så du kan ju mäta upp ytor väldigt effektivt.
är sant och inte trä. Ja, du får just det, havsperspektivet. Ja, det blir öppet hela strandlinjen.
Ja, nej, men det har inget som är i väg. Det kan ju vara båtar som ligger i vägen och sånt också. Det är sånt vi får brottas med. Det är ju mycket ofta att kolla kajtider och sånt. Och ni ska mäta i hamnar att det inte ligger en båt i vägen. Det är så lite, mycket så logistik i själva mätningen. Kanske även tillstånd att gå in i vissa hamnar och liknande. Då. Det kan ju vara energihamnar, oljekaj och liknande.
Det kan vi prata om lite senare, där om tillstånd och sånt där också. För det, men om man tar fort, finns det fler sensorer? Jag vet, förra avsnittet så när vi pratade om drönare så nämnde han Alex om att man kan använda fotogrammetri under vatten. Hur funkar det?
Nej, men då får du sätta dina kameror istället på en drönare, så sätter du på en undervattensfarkost kallad ROV. Remotely Operated Vehicle. Du kan sätta dem på andra typer av farkoster. Det finns så många förkortningar i branschen. Något som har börjat komma nu är något som heter AAV, som är Autonomous Underwater Vehicle. Och skillnaden mellan dem är att du lägger in en färdplan i din AAV. Så den kör efter, sen så kommer den upp till ytan, så får du hämta den då. Medan en ROV är något som är kopplat med kabel upp till ytan. Vanligt kanske med fiberoptik eller liknande. Och på den så kan du skicka ett videofeed och även kanske om du har andra sensorer som är kopplade till din ROV. Men då sätter du kameror då på din typ av undervattensfarkost och sen så belysning, och sen så får du fota den från olika vinklar som du sedan kan stitcha ihop, som man gör med en vanlig fotogrammetri från drönare då på land.
När vill man göra det istället för en multibeam?
Är det skulle jag säga i konstruktionsinspektioner, att du vill kolla statusen på din ledning. Det kan ju vara vattenledning eller viktig, om du är kanske rädd för att det är sprickor, eller om du vill kolla din kaj. Att det är en detaljinspektion, att det är någonting du kanske misstänker att du har liksom skador på det här, eller att du vill kolla att det inte har skador. Det kan bli en fantastisk upplösning. Jag har sett resultat från det här. Så multibeam kommer du ganska nära. Du får ju en väldigt bra positionering globalt, så du kan binda in det till ett koordinatsystem. Att säga, men här ligger ledningen. Då kan du få en upplösning ner på kanske 10 cm som allra bäst. Du kan ju se ganska fina strukturer. Men med fotogrammetri så får du också bild. Du får en bild kopplat till en modell. Så att det går inte riktigt att slå att göra en detaljinspektion av det, för då kan du se precis hur den mår då, eller om du kanske kräver åtgärder. Då får du kanske gå ner med dykare. Det finns ju vissa ROV och sånt som kan även utföra reparationsarbete och liknande.
Är det något annat?
Ja, jag kan nämna magnetometer också. Jaha. Jag har väl kört någon enstaka gång, men det är ganska vanligt förekommande. Det kan ju vara, kallas det nu för UXO, undetonated. Men det är för att hitta kanske odetonerade minor eller farliga objekt inför just anläggning av kanske större marina entreprenader, som just vindkraftsparker, eller så att du ska bygga ut nytt land på botten. Du vet att det ska de göra i Göteborg och även kanske Köpenhamn, när man bygger ny landmassa. Då vill man kolla att det inte finns någonting på botten då som skulle kunna vara potentiellt farligt då. Kan jag även använda det för att hitta ledningar också. Men det är ju ganska känsligt då, för då gäller det att du inte får något som kan ge andra störningar. Det beror lite på vilken miljö du opererar i. Så att den reagerar ju på metalliska föremål. Och utöver det skulle jag tänka. Jag har sagt multibeam, bottenpenetrerande ekolod. Fotogrammetri har pratat om, LIDAR, sidescan, magnetometer. Något som vi också gör, det är provtagning. Alltså att man faktiskt gör fysisk provtagning av botten. Det finns ju en mängd olika provtagare man kan använda för det. Och det kan ju vara för att kolla miljöparametrar, kanske föroreningshalter. Men också kanske verifiera resultaten från sidescan och bottenpenetrerande ekolod. Att du säger att du har den här lelaga följden, och du kanske vill ta ett sedimentprov då för att kolla, att verifiera då att faktiskt så är fallet. Så det tror jag har ringat in ganska bra.
Gött. Vad använder man för program? Alltså så, hur hanterar man? Har man speciella program där man matar in det här, eller jag antar att slutprodukten ofta är en LAS-fil eller något punktmolnsformat. Ja. Men det, vägen fram dit.
Det är ju specialbyggda program som funkar för just olika typer av akustiska sensorer. Det finns ju en mängd tillverkare som är ganska stora som säljer sina program till sjömätare och även utomlands och så. Heter det? Marine Surveyor-branschen då, att det finns en mängd större tillverkare då. För att nämna några så har vi ju Caris Teledyne. Det är väl en av de äldre spelarna på marken som har funnits länge. Så det är också Teledyne som har köpt det. Och det har funnits väldigt länge. Vi använder ett program som heter Beamworks. Som är vi har en väldigt god relation med dem. De är superhärliga att jobba med. De har vuxit på marknaden. De är superhärliga att jobba med. Det är ett nederländskt företag som har gjort tagit kärnan i det man behöver för att göra sjömätning och förfinat den och gjort den väldigt användarvänlig och potent. Så jag tycker den är väldigt kraftfull att jobba med. Den är framförallt väldigt lämplig att jobba med när jag jobbar med muddring. Väldigt lätt att få fram volymer. Så att säga att du mäter av ett yta och så har du kanske en terrängmodell eller en CAD-modell som du har sedan tidigare, så kan du jämföra dem mot varandra så kan du få fram dina mängder. Och även kanske kolla på differensmodeller och liknande. Sen har vi också Eiva, ett danskt företag, också väldigt stora, som gör för hela branschen. Och sen när man kollar på lite andra typer av sensorer så finns det ett företag som heter Sonos. Ja, mycket. Det finns ganska många fler. Ja, Hypack får jag väl också nämna. Det är väl kanske den stora. Och QPS.
Använder ni några, alltså om man tänker sig, ska vi kalla dem traditionella mätprogram, alltså typ Geo eller Topocad eller Gemini eller något sånt, eller kan ni hantera, kan du som i ditt Beamworks, kan du hantera allting du behöver, typ med ritningar, eller har du ett CAD-program, eller hur ser
det? Jag gör det mesta i Beamworks. De sköter ju allt ifrån, så samma företag som gör processeringen genererar ju också programmet för insamlingen. Behöver inte vara så, men så har vi valt att jobba i alla fall. Så att då har vi ett program, och sen Beamworks för insamling som kallas för Navac. Och sen så har vi ett program för processering av data och kanske även positionering som kallas för Autoclean. Och i den då så hanterar vi den insamlade datan avseende, ja, vi kan ändra ganska mycket i efterhand. Man kan liksom offsetter, man kan kolla på olika värden från motion sensorn och positioneringen. Ja, men korrigera det som kanske behöver åtgärdas rent av. Ja, men för att se att du inte har några mätfel. Och sen så det är egentligen två delar på postprocesseringen som man kallar det. Så först så kollar man att en health check på sin inkommande data. Att när datan ser ut som det ska, det finns liksom inga fel kanske i vinklar, höjder eller liknande. Att göra olika kvalitetscheck. Och om datan sitter bra, att man tycker att det här ser ut, nu har vi liksom inga fel. Då blir nästa steg att man går på och sållar punkter då. För då har du ju fått väldigt, väldigt många massa punkter baserat på de linjerna du har kört. Jag kanske bara ska nämna på att jag har multim då. Och så som det fungerar då. Så då när man är ute och mäter så kör man det är lite som att klippa gräset ungefär. Att du säger att du ska kartera en yta. Så kör du en linje, kanske bara i ena hörnet. Och så kör du liksom längs med ena kanten. Och då får du en uppskannad yta då. Sen lägger du i kanten av den och så kör du tillbaka åt andra hållet och så mäter du upp ytan gradvis då. Så då blir det en gäng linjer då man får in. Så tillsammans, då, de ligger i varandra. Som bygger upp den här ytan då. Och från de linjerna så finns det ju alltid en viss mängd punkter som är outliers, så ska man säga, som behöver tas bort, för annars så skulle det. Just för sjöfart det kan vara väldigt känsligt också att man inte tar med behållna punkter som ligger för grunt då. För det, när man redovisar detta så kan man alltid redovisa den grundast detekterade punkten. Och då gäller det att man har tagit bort alla då som var som inte är verkliga fysiska objekt då. Annars så kan det ju vara att man redovisar ett djup som faktiskt är för grunt jämfört med verkligheten.
Hur kvalitetskontrollerar man det? Vad gör man för typ av kollar så att man vet att man inte tar bort verkligheten? Eller,
ja, det är det säkraste sättet att göra det tycker jag är att i och med att du, när du kör först en linje och sen så kör du tillbaka kanten på den linjen, då får du en belysning av ett objekt från två olika linjer. Om båda de linjerna påvisar att det är en sten, då är det en sten, får man ändå bedöma. Men om du bara har objektet som syns i en linje, då är det väl misstänkt att det är inte ett verkligt objekt då. Så det är väl det säkraste sättet att liksom ta bort rätt data och behålla rätt data då. Sen är det också en fråga att det är lite upp till de som jobbar med det här då, att man får göra en kvalitativ bedömning, att ja, men det här bedömer jag, att för man efter att ha kollat mycket sjömätningsdata så ser man vad som är verkligt och vad som är falskt. Så det kräver lite erfarenhet att kolla på datan också, det blir bättre med tiden.
Jag kan tänka mig det. Jag bara tänker, kollar man någon gång, alltså det känns ju som att man är väldigt beroende av GPS:ens noggrannhet då, eller GNSS. Hur skulle man kontrollera sånt?
Vi brukar kontrollera med vattenstånd, att det blir vår kvalitetskontroll. För att den, i Sverige så har vi något som kallas för VIVA-stationer. Det är SMH i Sjöfartsverket som driftar dem. Så de ger ju löpande, de har nu med minutintervall nu, en uppdatering på vattenståndet i Rio 2000. Då kan vi beräkna vattenståndet från vårt multibimikolod och vår GNSS, eller från vår GNSS-data. Så kan vi säga, men här ska vattenståndet beräknat från vår GNSS ligga, och jämför man dem. Och de ligger inom en förväntad tolerans. Då skulle jag säga att vår GNSS-lösning är pålitlig. Det är så vi gör vår kvalitetsbedömning i alla fall. I och med att RTK fungerar så att det första som ryker när RTK är dålig är höjden.
Ja, exakt.
Som höjden, i och med att vattenståndet sitter, så vet vi att vår höjd är bra. Då kan vi förutsätta att vår horisontella lösning också är bra.
Ja. Hur hanterar man, jag bara tänker, när man är utanför RTK-täckning, eller är det inget praktiskt bekymmer om man är kustnära?
Oftast, vi är ju väldigt beroende av RTK, men sen så går det att hitta andra vägar för att komma runt det då. Det finns ju något som kallas för PPP. Jag vet inte riktigt vad det förkortningen står för. Jag gör en snabb googling här, vad står PPP står för. Vad är det står för? Precise Point Positioning. Då samlar man in under mätning, så då får man börja logga datan till tidigare. Så väntar man kanske, man ligger vid kaj i 10 minuter. Mät, och så samlar du in satellitbanorna samtidigt som du är ute. Så får du vänta lite med att stänga av instrumentet 10 minuter efter du är klar. Och sen kan man skicka den här datan till en sån tjänst som kan efterberäkna med satellitbanorna. Som ger dig en positionslösning som du sedan kan applicera till din inmätardata.
Ja, så man gör en efterberäkning helt enkelt.
Ja, nej men precis. Men då får du en ganska osäker lösning i fält då. Så vi brukar föredra att mäta med RTK. Och den brukar vara ganska stabil i de områden i Sverige som vi mäter. Det är om man äter högt upp i Sverige liknande. Då kanske man får, man kan ta med sin egen basstation i sin egen korrosion också. I det fall det skulle behövas då. Men det finns ju, just positioneringen, den är ju väldigt, väldigt viktig. Ibland ska man mäta under broar och sånt. Jag vet att man kan använda prisma och liknande, så att man sätter det istället på sin pål för att kunna göra en positionering under broar och sånt liknande.
Jaha, då kör man med en totalstation som man ställer upp utanför och så.
Ja, nej, jag har själv aldrig gjort det, men jag vet att det är någonting som går utför. Och går man längre ut från land så kan man använda PPP, men sen vet jag att det finns andra lösningar också.
Spännande. Om man tar det här med regler och sekretess, jag bara tänker det är en massa regler som måste reglera sjöfarten, och antagligen så är det väl hemliga kablar, och så är det, du nämnde miner, och då blir väl militären inblandad och
ja.
Ubåtar har vi hört talas om. Hur ser den strukturen ut? Är det, och som du säger, oljehamnar, vad övergripande sådär, vad som styr?
Ja, nej men om man mäter, Försvarsmakten har ju en formulering, nu ska jag googla lite mer här, sjömätning Försvarsmakten. Det är vad de säger. De får ge tillstånd för sjömätning då. Då skriver de så här. Skydd för geografisk information följer att tillstånd krävs för att utföra sjömätning inom Sveriges sjöterritorium med undantag för insjö, vattendrag och kanaler. Tillstånd ska ges om sjömätningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Så om vi mäter i hamnar, till exempel Göteborgs hamn eller liknande, behöver vi generellt inte ansöka om tillstånd från Försvarsmakten eller om man mäter insjöar eller kanaler. Men så fort det börjar komma utanför hamnområdet eller liksom tillräckligt långt ut från land då behöver du söka tillstånd från Försvarsmakten. Då. Och jag har aldrig varit med om att det inte har beviljats. Så då säger man för vilken båt man har för avsikt att utföra mätningen, under vilken tid och vilka typer av sensorer. Så talar de in det för handläggning. Sen har jag aldrig påträffat en mina eller liknande, så då vet jag faktiskt inte proceduren. Men då får man ju informera deras beställare ändå och kanske om det, då får man ju kanske tydliggöra då vem som är ålagd att informera vidare om förekomsten av potentiellt farliga objekt. Men gällande vrak där så det är ju någonting som vi redovisar till Sjöfartsverket generellt om vi mäter på det, men också till beställaren, så får de ställa sig hur de vill rapportera in det då. Det finns ju väldigt mycket vrak och bilar förekommer ju också att man hittar ute i vattnet. Ja, jag har ganska mycket faktiskt. Mer man tror, eller vill.
Hur hamnar de där?
Ja, det är väl nästa fråga man ställer sig, om försäkringsbedrägeri eller något annat mer obskyrt. Mycket, de är ju nära land då, att de har liksom kört sig ut från land och ner i vattnet. Så det kan ju vara att man vill göra sig av med den på ett smidigt sätt. Men jag har aldrig fått rätta liksom, följetången på vad som faktiskt händer. Jag tror mycket ligger kvar. I och med att någon måste ju betala för att den ska komma upp. Vi mätte ju i hela Göta älv. Jag försöker komma ihåg hur många bilar vi hittade. Det var väl det var 15 bilar som ligger i älven. Mycket Trollhättan, en massa gamla Saab.
Provex. Okej. Ja, det var intressant. Ja, det var oväntat.
Bilar. Mm. Ja, vi hittade det mesta. Och sen mycket, mycket vrak också. Men jag har nog hittat något av arkeologiskt intresse, utan det kan ju vara mer moderna vrak som sjunkit av olika anledningar. En del kan ju vara lite äldre för sig.
Vad finns det för andra mer regler? Jag är inte någon sådär. Jag har varit med på en segelbåt en enstaka gånger. Så. Men vad måste man ha någon typ jag vet inte, kapten? Måste man ha körkort för att köra båt?
Ja, men det har vi. Vi har ju något som kallas för fartygsbefäl klass 8. Sen har jag även gått något som kallas för basic safety. Som är mer för att liksom kunna veta vad. Ja, man ska vara säker på sjön om man vet om det är brand eller liknande, eller om man behöver man överbord, eller man behöver liksom utrymma för fartyget, och att man sätter sig i livbåt och liksom överlevnadsdräkter och liknande, så att man kan hantera en situation om det skulle gå åt pipan. Men när det gäller att ta med sig alla sina certifikat och kustbevakning kan ju göra kontroller, att man har papper på att man får köra båten, att man är där man ska. Men det är försvaret som avgör huruvida liksom, med den geografiska informationen, om den tillåter en samling eller inte. Då. Men sen ska vi ha papper på att vi får köra båten och yrkesmässigt. Då. Och sen om man jobbar i hamnar och liknande, då får man ju ha via VHF-radion då, ombord. Att man informerar hamnkontrollen att man, ja, men vi har för avsikt att mäta längs med de här kajlägena idag. Och så kan de informera sjöfarten vidare då, att vi är på plats och att vi kanske har begränsad manövreringsförmåga, att man ska samla in data, och i vissa fall så får vi avvakta eller akta på oss. Så att det är en god kommunikation skulle jag säga. Det är väl nyckeln. Men generellt brukar det vara ganska smidigt ska jag tillägga. Vi alla brukar vara ganska flexibla och måna om att det utförs. Det är ju av nytta för hamnen och farleden och liknande. Så att det brukar vara ganska smidigt.
Om man tar lite till, du nämnde hamnen och jag bara tänker där med beställare. Vilka är stora beställare av sjömätning? Liksom typiska beställare?
Vi gör ju ganska mycket interna jobb åt PB-anläggning. Där vi har sjömätning som resurs i koncernen. Så då gör vi ju mycket kontroller av kajer och hamnar och muddring och liknande för att vi ska veta att vi jobbar så vi ska att det följer plan och ekonomi. Men utöver det så finns det ju ett gäng statliga beställare. Sveriges, vad heter de nu? SGI. Sveriges geologiska institut står det ju för. Där de kollar på kanske skredrisker, kanske erförfärdligade floder, floder och älvar. Vi mätte ju åt dem för hela Göta älv då, för att kolla på skredrisker. Så att, ja, man kan kolla, då kollar man kanske framförallt på släntlutningar och liknande. Sen så kan man ju komplettera med bottenpenetrerande undersökningar eller prover då, för att ta reda på vissa eventuella riskområden då, där man kanske behöver lägga in erosionsskydd eller liknande då. Men annars är det mycket hamnar. Det finns ju ett stort gäng hamnar över hela Sverige och det är ganska mycket entreprenader som görs just nu. Man bygger nya kajlägen eller liknande eller underhåller gamla eller att man behöver se över farledsdjupet i hamnen. Det är också något som görs beroende på vilken hamn det är. Om det är kanske tillrinning av vattendrag, att det slammar igen mycket, så behöver de göra en sjömätning med vissa jämna mellanrum för att veta att det inte har blivit för grunt. Göteborgs hamn gör ju en sjömätning av hela hamnen en gång per år, minst. Och sen så får man ju se åtgärda de områden då som krävs då med muddring eller liknande. Men även kommuner, mycket vattenledningar, eller inte vatten, men sjöledningar skulle jag säga generellt. Att man ska, ja men vatten eller fiber eller liknande, man ska dras nytt eller man ska flytta på gammalt som behöver åtgärdas eller att det ska muddras så att då behöver man flytta på befintliga kablar. Eller kolla att det inte ligger något i vägen.
Häftigt. Ja, det är alltså varje sak du säger, det är bara, just det, så måste det vara så och så. Det är som en annan värld där. Så om man kommer in på det med mjukare delarna av jobbet, alltså hur ser en vardag ut? Och, nej, men liksom, hur känns det att jobba som sjömätare? Vad är för och nackdelar eller kul liksom? Jag kan tänka mig att det måste vara härligt när det är bra väder.
Och... ja, då är det magiskt när man är ute på vattnet och det är sommar och sol och stilla vatten. Nej, då går det inte att slå. Så har man med sig lite kaffe och lite käk och så kan man sitta där ute. Och just när allting är igång och allt man samlar in data, då är det väl det som är absolut. Det kan bli långtråkigt i för sig då, men om det är fint väder så är det himla gött. För då kanske man kör en linje och all datan tickar på som det ska. Och då kan man ju köra lite båt liksom, så bara njuta av stunden eller kolla ut på. Jag brukar fota mycket. Men tjusningen i jobbet tycker jag är just när man jobbar kustnära i Sverige eller i Norden då. Att man får mycket väldigt varierande arbetsuppgifter, men det beror också på vilken skala på bolaget det är. Så som jag har varit med och jobbat hittills så har det varit att man har många olika arbetsuppgifter. Att man dels är ute och utför insamlingen, men ja, om man ska ta det från början så blir det att först så får man ett jobb. Jag jobbar också med att liksom, kontakta och sälja. Så här, försöka hitta jobb till oss som vi skulle kunna utföra. Prata med kunder och se till vad behöver utföras. Och kolla även mycket på anbud. Sen när man väl har fått ett jobb så får man ju stämma med kunder. Men vad behöver utföras? Vad behöver ni för leverans? När ska det utföras? Finns det några potentiella hinder, kan vi sjösättning, ja men kanske potentiella grunder, liksom, jag vet inte vad, det finns mycket som skulle kunna vara, ja, om man är där och jobbar så kunde det vara andra föremål, vatt, flytetyg eller promar. Jag får ursäkta, jag är lite förkyld här. Nej, men som ligger i vägen så behöver man stämma av att man har liksom fri åtkomst till det mätområdet. Och så får man planera själva utförandet då, med vilka typ av utrustning, personal och liksom kanske kolla vädret, är det lämpligt att vi åker dit, är det väderkänsligt, vad kan man vara värt att tänka på för att det ska gå så smidigt som möjligt. Och sen så utför man själva mätningen, man tar sig dit och sjösätter och mäter och tar båten och åker hem igen med en gäng data på sin externa hårddisk och sen så får man plugga in den då i datan och så får man processera datan och bearbeta den så att det blir snyggt och leverera de produkter som kunden vill ha. Och sedan ta betalt. Och jag gör faktiskt alla de stegen
Det måste vara väldigt kul att få göra hela kedjan.
Ja, nej, det är skitroligt. Det är väl den stora tjusningen, tycker jag.
Hur ser antalet dagar ut i fält eller på havet? Liksom i förhållande till kontorstid eller så här runt omkring?
Det är väldigt varierande. Så beror det också på att min kollega får gå in och täcka upp för när man inte har möjlighet att vara borta. Jag har ju familj och barn här hemma. Så att, det är ju lite också en del av planeringen. Så här, men jag skulle kunna jobba den här veckan. Det kanske är lite svårt att ta det. Då skulle du kunna ta det. Så att, ja, men vi är tre på vår avdelning. Och då får man ju jobba så att en del täcker upp för varandra när det behövs. Och kolla liksom så att man kan lösa jobbet. Vi är ganska fria också att styra. Men vi vet vår deadline när det behöver utföras. Så får vi bara se till att lösa uppgiften. Och det är ju avhängigt liksom, när vi har möjlighet att komma ifrån hemifrån och väder och liknande.
Mm. Men är man ute varje vecka på sjön eller är det liksom några gånger i månaden?
Nej, men jag skulle nog säga att det är, för min del blir det ungefär varannan vecka som jag är ute. Ibland är det varje vecka.
Ja.
Då är det kanske två, tre dagar av den veckan i anspråk. Det beror lite på hur stort jobbet är.
Mm.
Men vi har väl svårt generellt att kanske vara borta mer än tre dagar. Någon av oss på avdelningen så då kanske man vet man varvar så att man kanske gör tre dagar. Så kanske någon kan ta de sista två dagarna.
Ja. Hm.
Men det är ju en del borta. Man får ju se mycket av Sverige. Mycket köra bil också.
Ja.
Säkert ta tåget när det är möjligt. Men ibland behöver man ju dra båten. Jag har ju tagit B-kort till exempel. För att vi har en lite större båt. Så det kommer ju lite mer bekvämlighet med det. Så det är väldigt skönt. Så jag är väldigt glad för att vi har en lite större båt. Men då måste man ju också köra den.
Ja, man får släppa med den.
Ja, sen kan man ju också. Att man kan ju inte in en underentreprenör eller liknande som kör båten när det skulle behövas.
Mm.
Så det går att lösa. Det är mycket, mycket logistik faktiskt.
Ja, det låter så. Det är ju sant. Mycket mätning är ju logistik att ta. Men där blir det ju extra mycket.
Det är mycket resurser som ska på plats. Det är ju just hela mobiliseringen kan ju vara ganska tidskrävande i förhållande till också den mängd data som ska samlas in. Jag vet hur det extremfallet, för i mitt fall var vi skulle mäta i Gävle, det var så här 10x10 meter. Då var det en dag upp, mäta tog kanske en halvtimme. Sen så sov jag över en dag ner. Så att, själva effektiv mätning var ju försvinnande lite av det jobbet.
Ja, alltså det låter ju också, det är inte gratis allting. Utan det kostar säkert lite mer att få till mätdata under havet.
Ja, men vi försöker ju vara så, ska man säga, så flexibla som möjligt och kolla lite till vad som kunden har för behov av vad som finns möjligt. Vi kan ju jobba med ganska många olika parametrar. Vi har ju löst det som så att vi har ett portabelt multibimikrolod. Om man kollar kanske tillbaka några år så tror jag de flesta multibimikrologer var skrovmonterade. Att de satt fast i båten i kölen och sen så satt datorn ombord och sen så motion sensor och positionering på taket. Men då måste man ju alltid ha med sig båten oavsett vad du ska mäta.
Mm.
Men då har vi löst så att vi har ett portabelt system så då kan vi häkta på det på egentligen vilken båt eller flytetyg som helst då, vilket ökar vår flexibilitet om vi kanske behöver ta oss långt eller tricka ekolodet mellan olika jobb så att båten inte alltid måste följa med då. Vilket ja, det gör att man kan vara lite billigare ibland då. Det är behov.
Om någon blir sugen så här. Det där låter ju som en trevlig del av mätbranschen.
Mm.
Det där skulle jag vilja hålla på med. Eller om man funderar på att läsa till mätare eller så. Hur kommer man in i branschen? Om du tittar på de kollegorna och de du känner i branschen. Är det många som kommer med liksom någon form av utbildning? Eller är det man halkar in och man kan havet? Eller hur kommer man in i det?
Ja, men väldigt många av mina kollegor och även tidigare kollegor har ju läst marina vetenskaper på Göteborgs universitet. Det är ju en stor mängd som har kommit där som oceanografer liksom, med marin bakgrund och har börjat jobba som sjömätare. Även oceanografer, biologer eller liknande. Så det har varit en bra ingång. Sen har ju faktiskt Göteborgs universitet börjat ge en utbildning som heter praktisk hydrografi. Som är just en utbildning till sjömätare då som finns i Sverige. Den är ganska ny. Jag tror den har gått i 3 år nu. Den här tiden har inte funnits i Sverige. Jag har till exempel inte gått där. Så jag har inget yrkesbevis som sjömätare då. Det finns något som kallas för katta A och katta B surveyor. Det är ju något man måste ha om man kanske jobbar offshore. Att då är det något som krävs då för att få jobba på båtarna där. Men i Sverige så säljer inte Sjöfartsverket några krav på det, utan de sätter istället kraven på att man skickar in något som kallas för mätplan. Man har redovisat för så här ska vi utföra mätningen. Om de bedömer att den är yrkesmässigt framställd då, så ger de tillstånd till att man ska få utföra mätningen och att de kan godkänna datan. Så det jobbar inte på, ja, generellt vad jag, de projekten jag har jobbat i, att man ställer krav på personnivå att man ska ha dem licensierade då. Men den skulle jag rekommendera om alla som skulle vilja börja jobba som sjömätare. Sen kan man ju komma in på yrket ändå. Men bra bakgrund är att ha någon form av marin erfarenhet. Att man är van att vara på sjön. Att man kanske har just den här fartygsbefäl klass 8. Eller kustskepparexamen tror jag det heter. Privat regi. Det är ju en ganska teknisk bransch, så att just när man gillar att jobba, jag tycker det är skitkul med att jobba med datorer och sensorer och se till att allt lirar och lite nörderi. Man tycker det är skojigt, det kanske inte är någonting som är jobbigt och det blir mycket felsökning, men jag tycker också att det, visst, man kanske står lite sitt hår för att det inte någonting startar eller så här, men det kan ju vara ström eller liksom något som har, ja, IT eller något program som inte buggar eller så liknande. Men att man får liksom, ja, men det är en del av jobbet, inte som att det är något som händer ibland, utan det är något som kommer med yrket, att man kan försöka hitta någon form av tjusning i det och man lär sig någonting. Så fort någonting går fel så kommer det onekligen lära dig någonting av det.
Ja.
Tar man med sig det.
Ja, det låter som en bra kvalitet hos vilken mätare som helst.
Ja, men faktiskt, jag tror att de som gillar mätning, det är roligt, tycker jag. Det kommer med jobbet lite.
Hur har du någon känsla för behovet av folk? Alltså, liksom, finns det mer att göra än det finns folk? Eller är det hög konkurrens? Eller?
Nej, jag skulle säga att det finns ett stort behov. Vi söker ju tjänst i Stockholm just nu, till exempel, som sjömätare. Det byggs ju mycket, mycket marina entreprenader. Väldigt mycket med vindkraft just nu. Byggs mycket ute. Så jag skulle säga att det finns absolut ett behov på arbetsmarknaden av kompetenta sjömätare. Så det, nej, men verkligen. Jag tycker att det känns som ett framtidsyrke. Det är mer och mer.
Ja, för det leder ju in till framtiden då. Vad har du för tankar kring det?
Nej, men jag trivs bra där jag är. Jag tycker att det är väldigt roligt att få vara i fält och jobba med kunder och liksom lösa uppdragen och kolla på data och skicka in och liksom läsa problem och hålla på med mitt tekniska. Jag tror jag spelar bra med det och jobba med mina kollegor. Så får vi se hur länge man kan jobba ute i fält rent familjeförhållandemässigt. För att någon gång sedan, ja, med förskola och allt vad som händer i framtiden. Så jag kommer nog ha svårt att ta bort fältdelen helt för att det skulle tappa verklighetsförankringen. Men just att vara borta så mycket kommer väl inte vara gångbart tills pensionsålder. Det ser jag inte så realistiskt. Sen är frågan om det sker, det vet jag.
Ja. Men om man tänker liksom branschmässigt också där, det är ju sant att det byggs mycket vindkraftsparker och att det ser ut så. Du har känslan att ja, det är en bransch som kommer fortsätta ha jobb och göra.
Ja, eller just nu är det ju verkligen i full blomsen, så är det ju svårt att säga om framtiden. Nu vill ju regeringen satsa på vindkraft och det är ju det som har. Som man ser här då, så om det fortsätter med den marina industrin, så då ser jag inte någon annan som skulle minska.
Sen ska de underhålla
sjöledningar och sånt kommer man alltid behöva bygga, och så har vi ju sjöfarten med hamnar och så. Det blir inte mindre last, så båtarna blir större, och då, det är väl det man har sett, att då behöver man fördjupa förlederna för att båtarna blir större, då behöver de ha bättre djupgående, så behöver man muddra mer.
Finns det någon teknik som, alltså, ja, som är liksom på gång, eller du känner det här kommer slå igenom, eller sådana aspekter som du har på känn?
Ja, nej, men det som kommer nu också kanske stammar med vindkraft, men jag har kanske varit på gång senaste 4-5 åren. Det har säkert varit på gång längre än så. Men det är väl just det med autonoma farkoster. Det tror jag man ser på andra håll i branschen också. Att man jobbar kontorsbaserat och skickar ut autonoma farkoster som samlar in datan då. Det blir bara bättre och bättre har jag sett. Det är jävligt spännande. Så att jag ska inte säga att autonomt alltid är lösningen. I vissa fall så tror jag inte att det är det. Men för de här stora jobben, att det är djupt, det är, ja, men det är öppet, det kanske inte är så grunt. Ja, det är samma sak som att säga att det är djupt. Bara ordbajs här känns. Nej, men nej, att det finns liksom en stor öppen yta, då tror jag en autonom lösning är perfekt verkligen, för att då det minskar behovet att personal ligger borta. Det är mer miljövänligt. Du kan driva det på andra drivmedel. Du behöver, ja, nej, men det tror jag verkligen är framtiden. Men just det, som när jag jobbar kustnära, så kan det vara många av mina parametrar som spelar in. Så det är svårt att automatisera det med att det är grunt. Alltså det är kanske fritidsbåtar som görs i de här vattnen. Sten, det kan vara fiskeredskap eller strömmande vatten eller liknande. Alltså det får ju se den autonoma utvecklingen, hur den fortsätter där. Men där tror jag alltid att det kanske krävs att någon som kör båten, eller att man står på plats vid kajen och kanske har en fysisk överblick. Men om du jobbar offshore så tror jag absolut på det autonoma. Det är ju det man ser också. Vet Ocean Infinity, de köpte ju upp marin mätteknik som var väl det första stora sjömätarföretaget i Sverige då. De har funnits för länge. Och för ett år sedan så blev de ju en del av Ocean Infinity och fortsatte under sitt samma namn. Och nu, för några veckor sedan, samma med en större konferens, Oceanography International tror jag den heter. Oceanology International, som meddelas då att de blir en del av Ocean Infinity. Och de har ju lanserat det som kallas för Armada, som är väldigt stora båtar, autonoma, som kommer jobba över alla världens vatten då, med olika typer av AV och sensorer som kör kartera botten då. Så att en stor del av den större djupen ute i världen tror jag kommer karteras allt eftersom mer och mer. Men så fort man börjar komma kustnära så tror jag man får komma och kolla på lite andra lösningar.
Spännande. Ja, det låter ju som en sån generell trend att det som man mycket automatisering på så här, liksom enklare kanske är fel, men man tänker drönare körla sig själv mer eller mindre, att det är ingen som behöver ratta dem, och man tänker de här spot och de här hundarna som går runt och skannar byggnader och alltså liksom där enklare mängd datasamling blir mer och mer så här.
Ja, men det som går att man säger, det känns som att det är där det får börja på något sätt.
Ja.
De här där som förutsättningarna för att göra det.
Kul. Ja. Men du, om man börjar runda av då, bara tänker, var följer man dig och dina äventyr? Om man, man hör ju att du är duktig på att prata och berätta, eller du berättar gärna och delar med dig av kunskapen.
Ja, nej, jag vet inte, fostrar det. Jag tycker det är väldigt kul att dela med mig. Jag gillar, alltså klart vissa saker måste man ju hålla på, men i den mån det går så delar jag väldigt gärna med mig av vad jag kan och vill ju lära. Jag tycker det är väldigt kul. Så jag är ganska mycket på LinkedIn, det har väl kommit senaste året. Kanske för min följd av att jag gillar att ta bilder när jag är ute i fält, men jag brukar lägga upp lite så här, visa vad vi gör och visa upp data om det finns en möjlighet för kunderna att göra det. För att jag tycker det är kul och det är roligt att dela med sig. Och ja, men jag är väl det som följer med där. Så det är väl där då som man skulle kunna följa lite vad jag gör. Jag brukar försöka lägga till alla som jag tycker ser spännande och som håller på med liknande. Det är roligt. Att ja. Kul nätverk och se vad andra gör. Det tycker jag är största behållningen med LinkedIn, att se lite vad som är på gång. Liksom rent tekniskt och vilka projekt som löper och vilka som jag var och vad folk jobbar någonstans.
Ja, det är väldigt bra just som du säger. Man får koll på lite mer än det man själv håller på med och sitt företag.
Ja.
Så. Men då Bruno...
Så långt namn. Bruno Bonja Westergren.
Bra. Och jag lägger till dig i avsnittsbeskrivningen också såklart. Då.
Ja, nej, men det får du jättegärna. Ja.
Är det något annat du tänker på liksom, som vi inte pratat om eller vill förmedla om sjömätning eller det du arbetar med?
Jag hoppas att jag har kunnat beskriva det något sånär. Det är tekniskt och roligt. Det är väldigt kul att vara på havet och mäta och se det som ingen annan har sett. Utan att vrak, det är det största, det är det roligaste att hitta vrak eller liknande. Roliga bottenstrukturer. Nej, men jag tycker vi ser väl gärna att folk utbildar sig till inom yrket eller den marina sektorn. Superroligt tycker jag. Så det ser just med stora behållningen av att jobba på PEAB är att man får liksom, jag har ju alltid varit i den marina sektorn, men nu har jag kommit in i bygg- och anläggningsbranschen också. Det är ju något helt nytt, ny värld som öppnar sig för mig, så det har varit skitroligt. Så jag har fått lära mig GIVA nu och sitter mer och mer med CAD och jobbar med anläggningsbitar och liknande, så får man få bli mer och mer utsättare snarare med tiden liksom. Så det är jättekul. Man halkar ju in mer på en klassisk utsättning. Jag har ju aldrig använt en totalstation till exempel.
Håller man sig till anläggning så är det inte... Ja, jag vet inte. Man klarar sig väldigt långt med GPSen eller GNSS-staven.
Ja.
Men det... Ja, vad kul. Men det var jätteroligt att du ville vara med och berätta. Jag lärde mig sjukt mycket. Alltså man bara där, det är liksom man får upp någon form av ramverk vad det innebär och lite aspekter. Det är väldigt kul att få en inblick i alla fall i din värld där och en värld där ute. Det är ju ändå 2/3 mer än så är vatten.
Ja, nej, men det var jätteroligt. Det var första gången jag med en podcast också, så det är ett väldigt trevligt format.
Vilken skön kille. Var duktig på att berätta tyckte jag och lärde mig väldigt mycket. Och jag tänkte väl inte prata så mycket om detaljerna här, om vad jag lärde mig eller om lärdomarna i det här tillfället. Jag har inte Anton med mig heller. Jag tänkte återkoppla till det som jag sa i början där, att vad jag funderar på vad framtiden med podden och YouTuben och vad jag håller på med är. Jag tänker ändå så här att man behöver lära sig grejer helt enkelt. Att ett modernt lärande, det är ju att man går ut på YouTube, oavsett om det är man ska byta olja på bilen eller fixa gräsklipparen eller måla, eller om det är på arbetet, hur använder jag Civil 3D, hur sätter jag labels, hur funkar Geo. Men man märker ju det när man väl kommer till de här sakerna som vi jobbar med, då är det inte jättemycket det finns. Och vill man höra på poddar så är det inte mycket som finns. Och det finns lite på engelska, men det är inte relevant för oss alltid här i Sverige. Så jag känner väl det att det finns ett behov av det och jag ska storsatsa på det. Och även på något sätt kunna försörja mig på det är ju förhoppningen. Och det jag tror är att man, och det jag kommer göra, det är att göra onlinekurser i självstudieform som man tar sig igenom på egen hand. Jag vet inte hur mycket ni känner till det här content creator som finns. Under pandemin har det ju blivit väldigt stort. Och det finns ju, vad du än tittar på, fotografering, träning, matlagning. Hur man lagar bilar. Alltså det finns inom alla möjliga discipliner. Men jag tror att det finns ett sånt utrymme inom det här. Samhällsbyggnad på skruv- och mutternivå. Mätning, markprojektering och anläggning som entreprenör. Och jag tycker det fattas där, för det finns en del utbildningar inom programvara och det finns lite branschutbildningar och så. Men det är någonting som fattas. Att det är ett sånt exempel att jag flera gånger åkt till Stockholm, tagit en hotellnatt där, man sitter en kurs, en eller två dagars kurs. Men det materialet som presenteras, det är som ett videoformat. Om ni förstår vad jag menar, att det är egentligen inget jättestort mervärde att vara på plats. Att det kunde varit lika bra, kunde det varit en video som man kunde titta på hemma på lunchraster och lite på kvällen och sådär, och så hade man lärt sig det man behöver lära sig om ett program till exempel. Nu är det inte så att det finns ju fördelar med att åka iväg. Man kanske vill ha lite inbyggd semester, man kanske träffar branschkollegor och man äter lite gott och så vidare. Men jag känner själv att jag vill inte ligga borta från familjen. Jobbet, det löser ju inte sig, utan man sköter ju jobbet med vänsterhanden under en eller två dagar. Man, Man svarar på mejl och man svarar på samtal på fikaraster och på luncher. Materialet är ofta presenterat på sådana här utbildningar. I min erfarenhet, det är anpassat för den långsammaste i gruppen. Och det är väl av naturliga skäl, men att om man redan kan en del av det, så är det kanske en dag som börjar 8:30 och så pågår den till 15:30 och så har man en lunch och någon fikarast däremellan och så är det inte supersnabbt tempo. Så jag tror att man skulle kunna pressa ihop material helt enkelt. Så jag gillar så här att man hittar relevant information, gärna när det är kort, uppdelat i korta bitar som på LinkedIn Learning eller ja. Ja, de mesta kurserna, moderna kurser idag, är det ju 5-15 minuters bitar. Man kan spela på dubbelhastighet, man kan skippa de delar man redan kan och det som inte är relevant för ens problem. Så jag tror att där finns det någonting och jag tror det finns fler som känner likadant där. Så det är det jag ska ta tag i, helt enkelt moderna onlinekurser som man kan gå i sin egen takt. Jag tänker mig att den kanske kostar en hälften eller något sånt av en lärarledd kurs då, men innehåller mycket mer än så. Och man får mallar och liknande. Ja, vi får se. Jag håller på och filar på de här idéerna. Men det är målbilden utöver då att också fortsätta på YouTuben och podden. Och det får väl bli som marknadsföring då. Men ändå att man publicerar gratis material på det sättet. Så som jag har gjort. Lite exempel på kurser. Nu spottar jag ut. Är det någon annan som vill ta tag i dem så är det bara att göra det. Men jag tänkte kontroll- och markmodell hur man gör. Det finns ju en tydlig svensk standard hur man gör det. Jättemånga flyger drönare men man vet inte hur bra är markmodellen. Jag har frågat den frågan till många. De säger, ja men GCP-erna var bra. Ja men hur ser det ut mellan GCP-erna? Ja, känner du till SIS-en? SIS-TS 21144. Från 2016 hur man kontrollerar markmodell. Där tror jag man kan ha en liten kurs på några timmar som skulle tillföra mycket värde. För alla som flyger drönare eller gör markmodeller. Jag tänker QGIS för mätare. Det är ett otroligt fint program som man kan ha nytta av och få in sina flygbilder och samla all möjlig data och exportera grejer i. Jag tänker kanske kurs i Geo. Jag tänker kurs i Gemini. Ja, man får se vad det blir av det. Jag tänker anläggning. Vilka lagar och regler, hur strukturen på projekt ser ut. Det är inte så användarvänligt att vara inne på svensk byggtjänst hemsida. Men det är mycket pengar man får lägga på olika böcker för att förstå hur det hela hänger ihop. Jag tänker mätning för anläggare. Hur man använder GNSS. Ritningsläsning. Hur man använder laser. Hur man mängdar. Även mängning för mätare då. Hur man gör det till exempel i olika mättekniska program. Jag tänker projektering, rent principer, höjdsättning, hur man tänker via dagvatten, att hur dimensionerar man rätt flöde i rör. Ja, det är lite olika tankar i alla fall, jag har en lång lista här. Då. Men är det någonting som du tycker är intressant eller lockande så hör av dig. Och om du kan tänka dig vara testperson eller vill bolla lite tankar kring lite utbildningar så hör av dig på jonathan@landskaparen.se. Men sen ska det ju vara mat på bordet också. Så jag har tänkt att jag ska konsulta på halvtid med markprojektering, granskning av ritningar. Och får man jag gillar inte att skryta, men en liten smula får man väl säga att jag tycker nog att jag är väldigt bra på att göra höjdsättning, projekteringar för anläggningar. Sweet spoten är nog industriområden, bostadsrättsområden, lite större, ja, inte stort men liksom upp till några hektar, alltså detaljprojektering. Gärna totalare. Är du entreprenör och har totalentreprenadsbehov eller projektering för totalentreprenad så är jag grym på det. Jag projar i civil 3D. Det blir 3D-modeller. Modeller som är lätta att ändra på. Det blir exakta maskinmodeller som ett resultat av. En hyvelchaufför sa inte för allt för länge sedan att den modellen var den bästa han hade jobbat med som jag hade gjort. Så det blev jag glad för. Eller om du är entreprenör och du egentligen vet redan vad du ska men kommunen vill ha det på en ritning och du vill få in dig i din maskinstyrning. Så säg till, jag är duktig på det där. Eller är du någon mätfirma eller projekteringsfirma och du har för mycket att göra. Så hör av dig så kan jag hjälpa dig. Och jag är ute nog efter små jobb, några dagar, en eller två veckor. Inga jättestora projekt gärna. Jag skriver och granskar mätningstekniska PM och rapporter också. Det har gjort mycket. Sånt kan jag hjälpa till med. Så är det någonting som är intressant, så hör av dig. Så kan vi prata om det. Men som sagt, det är inte målet att jag ska inte vara markkonsult. Utan det är mest för att få mat på bordet. Och det är det jag har gjort. Men jag vill satsa på att bygga upp utbildningar i olika former inom online då, inom samhällsbyggnad på skruv- och mutternivå. Så ja, det var lite reklam för min egen del. Så ser vi fram emot nya avsnitt och nya äventyr. Och tack för att ni tog er tid att lyssna på det här. Jag uppskattar var och en av er som lyssnar. Ha det bra!